En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men var det så att man fortsatte expandera?
I den mån man kunde gjorde man det. Titta på Östromerska riket som faktiskt överlever. Erövra Armenien och ta kontroll över delar uppe på Krimhalvön. Och ett ganska krigiskt maffigt imperium i hundratals år efteråt. Så det här med att kristendomen kommer in. Ja, det stämmer. Man byter religion, ideologi. Men det finns inga tecken på att det är försvagar imperiet. Du får fler byråkrater och mer kontroll över hur folk tänker. Och fråga vilken totalitär diktator som helst så kan du se att det här stärker ett imperium. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och med...
Din hustru Katarina Harrison Lindberg som sitter mitt emot dig här. Och nu har vi pratat mycket om
galna romare. Amfiteatrar och massa kejsare och annat.
Ja.
Det är dags att sluta med det nu.
Det är dags att avsluta det här projektet. För romarriket finns inte längre.
Det har efterlämnat en hel del intressanta ruiner. De är just ruiner. Tänker man på det antika Rom idag tänker man inte på färdiga existerande tempel utan man tänker på Forum Romanum, Caracallas termer, ruiner och åter ruiner.
Ja, det är ju det häftiga när man åker till Rom att överallt ligger det som antikt skräp.
Ja,
mer eller mindre.
I en mycket stor del av Rom, mitt i innerstaden, alltså väldiga ytor, är ruinområden från tidig medeltid som inte varit bebyggt sedan dess. Och det är egentligen det intressantaste. När Rom blir stort och börjar växa som modern stad, då kan man göra det här som arkeologiska parker. För under hela medeltiden, 15, 16, 17, 18-talet, så var Rom så litet att det här behövde inte bebyggas. Det har legat som ruiner sedan romarriket föll.
Och alla som har kommit dit har kunnat se detta och alla har tänkt tanken... Hur kunde detta ske?
Det här är kanske den enskilt mest omdebatterade frågan i världshistorien. Hur gick romarrikets fall till? Varför föll det?
Om vi en sista gång vänder oss till husgudarna Asterix och Obelix, då beror det på orgierna.
Ja, det beror framförallt på att Asterix och Obelix åker till Rom och lanserar i ett album som heter Caesars lagerkrans. De lanserar ett universalmedel mot bakfylla. Och tar man det så blir man hur pigg som helst och kan fortsätta supa och svira om orger natten därpå. Och detta leder till att romarna super ihjäl sitt imperium. Absolut, som Obelix skulle ha sagt. Det här, att det var dekadensen dödade romarna, det är faktiskt ett standardsvar.
Ja, det har man hört faktiskt. Att de söp och festade loss och tappade besinningen. För jag menar, om man tänker sig de första romarna, de var ju lite strikta och lite, här ska det vara akvedukter och ordning och reda och raka linjer och soldater.
Men sen tappar de detta. Och supa och dricka. Och det här, framförallt i mitten av 1800-talet, var det här väldigt populärt att tycka. Och om ni nu inte åker till Rom utan istället flyger till Gare de Gaulle-flygplatsen och tar taxin in i Paris centrum och går på Musée d'Orsay, världens bästa 1800-talsmuseum, då kan ni se Thomas Coutures enorma tavla Romarna under dekadensens tid. Och där gör de allt det här. Hånglar och super och förstör allting och förstör sitt imperium själva. Detta är en av mellan 170 och 200 hypoteser om varför romarriket föll. Och det är ingen som tror på just den hypotesen idag, men det är ett typiskt exempel på att folk har ställt just den frågan.
Sen har man ju hört att Rom blev överfallet
och mördat. Det inte var romarnas fel.
Ja,
de inte
att
alls
det var de barbariska horderna norrifrån som stövlade in och sabbade allt.
Ja, det här är en hypotes som italienarna hittar på själva på 1400-talet. Det är renässanshumanister som lanserade det här. Argumentet som de hade var att vi italienare är inga dekadenta suputer. Vi är ett civiliserat och bra folk. Jag menar, kolla in oss. Petrarca, Boccaccio, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo.
Fina människor.
Det är vi. Alltså, och så förstörs vårt fina imperium. Det är ju inte vårt fel. Det är ju barbarernas fel.
Det är de där öldrickarna i norr.
Det är de som marscherar och dricker beer och slår ihjäl folk och vill erhöra världen. Det är tyskarnas fel. Det kan vi se idag, alltså på 1400-1500-talet. De plundrar Rom och legoknäktar och marscherar. De var säkert likadana då. Och det vet vi ju. Goter, alamanner, burgunder, langobarder. Tyskar allesammans, germaner, det är de som mördar Rom. Det var tyskarnas fel. Och alltså sådana här, tänk som gotisk stil, som vi kallar på de här katedralerna från medeltiden. Det är alltså en italiensk svordom, det är något fult. Vasari hittar på termen mitten av 1500-talet. För det var goterna och tyskarna som kom in medeltida ideal och medeltida byggnadsstilar och förstör den gamla fina antiken. Och det intressanta är att när tyskarna får höra det här...
Det måste de ha gillat
att det var ni som förstörde romerska riket och lanserade medeltiden. Det är inte så att tyskarna säger, nej, vi är oskyldiga! Utan,
jajamensan!
Skyldiga! Det var vi! Och vi plundrade Rom, och vi lade Spaniens städer i aska, och vi rörade allting, ja! Och det här är ju lätt att förstå om man betänker hur Tyskland ser ut på 1500-1600-talet. Europas slagfält. Förlorar alltid i krig. Alla andra länder tävlar om att vara i Tyskland och slås när man ska göra upp mot varandra. Sverige mot Österrike, 1630-talet. Matchen står i Tyskland. Spanien mot Holland, Tyskland. Danskarna vill utbreda sig i Tyskland. Ungrare, österrikare, polacker, alltså spanjorer, alla gör upp i Tyskland, och Tyskland förlorar 20-25% av sin befolkning bara i 30-åriga kriget. Att då få höra att vi en gång i tiden var så mäktiga att vi krossade romerska riket. Wow, det kan vi kanske göra igen om vi skärper oss. Det är någon sorts hälsoinjektion, intellektuell pånyttfödelse i länder som Preussen, Brandenburg, Bayern och Pfalz. Det fyller en historiefunktion. Och det här får ju då också som följd att svenskar och danskar och polacker och engelsmän och andra protesterar.
Det
inte
var
tusan
de som
kan
gjorde
tyskarna
det.
Gjort det, det var vi. Jag menar, goter. Hör ju alla att det kommer från Gotland eller Östergotland eller Västergotland.
Goter inte så, de kommer lite från Göteborg.
Ja, kan de ha gjort det. De var i alla fall svenskar. Tyskar kan ju inte ha stöttat romerska riket. Det var vi. Och så börjar man i Sverige hävda att det var vi som var där. Och danskarna menar ju att det var de som gjorde det och så vidare. Och så att alla europeer på ett eller annat sätt under 15, 16, 1700-talet tycker om idén att det var barbarerna som mördade Rom. Oavsett om man är italienare eller nordbo så fyller det här en funktion. Nu finns det inga belägg för att det faktiskt gick till så. Att vi flyttar in barbarer, ja. Men varje gång vi ser dem slåss mot romare så brukar romarna för det mesta vinna. Och dessutom kan vi se att när romarna väl bestämmer sig så kan de kasta ut barbarerna. Ta tillbaka Italien, ta tillbaka Nordafrika och så vidare. Så det är någonting i den hypotesen som skaver också. Den går inte att belägga.
Nej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men då har vi haft två hypoteser. Ja. Att romarna supersönder sitt imperium eller att tyskarna smashade. Och ingen av de här går egentligen att leda i bevisning. Men då har vi bara 180 kvar att gå igenom. Om vi nu tar alla.
Ja, men vi kanske inte tar alla. Men jag vet ju, det finns en sak som vi pratade om förra gången. Det var, när vi höll på med de här galna kejsarna och det. Romarriket blev ju kristet.
Ja. 300-talet efter Kristus.
Och det har också framförts som ett argument för att då, när man byter sätt att tänka och sätt att leva, så kommer det också att försvaga.
Det här är själva verket en av de allra kändaste förklaringsmodellerna. Och mannen bakom den heter Edward Gibbon och han lanserade den i den första stora jätteboken om romarrikets nedgång och fall, The Decline and Fall of the Roman Empire, som publicerades i flera volymer 1776-1789. Och Gibbon menade att det var kristendomens fel. För kristendomen har en helt annan moral och ideologi än vad de gamla sunda romarna hade haft. Det handlade inte om att erövra ett imperium och ha militära posteringar, utan det var vänd andra kinden till, tänk på livet efter detta, samlen eder icke skatter på jorden där en mått och mal förstör, utan gör det i himlen, alltså skjut fram det. Den ideologin, har du den som riksrättesnöre,
då blir det inget imperium.
Då förlorar du mot fienderna. Då bygger du inte upp någonting för dig själv idag, utan då satsar du på livet efter detta.
Det här måste ju vara en idé som funkade under upplysningstiden när man ändå var religionskritiker.
Ja, det här är ett praktexempel på hur upplysningstiden på 1700-talet färgar av sig på historieforskning. Gibbon, han tyckte inte om medeltid och det gamla föråldrade hemska. Han tyckte inte om katoliker, han tyckte inte om religion, han tyckte inte om präster. Det var väldigt många upplysningsfilosofer som var skeptiska mot religion. Voltaire, écrasez l'infâme, krossa den skändliga, alltså kyrkan. Och att då lansera en hypotes om att det var kyrkan som grävde imperiets fall, det låg i tiden. Men hade Gibbon rätt?
Nej. Det är väl svårt att säga.
Det hade han absolut inte om vi går till källorna. För vad gör romerska kejsarna med kristendomen? De rekryterar den.
Ja, det gör de.
De lyfter in den. De gör biskoparna till kommunpolitiker. De gör sig själva till gudomliga viceregenter. De förbjuder alla andra religioner inför en totalitär statsideologi. Och på så sätt så får de mer karisma och ideologisk styrka kring sig själva. Dessutom gör de kristendomen militant, krigisk. Och vi vet alla slutresultatet med korstågen och så vidare. Så kristendomen så som den användes i romerska riket stöttade upp imperiet och gav det säkert förlängd levnadstid.
Men var det så att man fortsatte expandera?
I den mån man kunde gjorde man det. Titta på Östromerska riket som faktiskt överlever. Erövra Armenien och ta kontroll över delar uppe på Krimhalvön. Och ett ganska krigiskt, maffigt imperium i hundratals år efteråt. Så det här med att kristendomen kommer in. Ja, det stämmer. Man byter religion, ideologi. Men det finns inga tecken på att det här försvagar imperiet. Du får fler byråkrater och mer kontroll över hur folk tänker. Och fråga vilken totalitär diktator som helst, så kan du se att det här stärker ett imperium. Mm. Så svaret får vi söka någon annanstans. Och det finns som sagt många som har hävdat det här. Ja. Som har haft ännu mer fel. Jag menar, kristendomen, alltså inte okej, som... men det finns andra religioner man kan skylla på.
Ja, någon som, det är ju alltid judarnas fel.
Ja, varför inte?
Eller
de har
hur?
Kommit fram till Houston Stuart Chamberlain. Hitlers favoritförfattare. Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, en av 1800-talets och 1900-talets allra värsta, vidrigaste skrifter. Där är allt judarnas fel. Verkligen allt. Alltså Chamberlain, det låter engelskt, han började som frankofil. Tyckte om La France, men sen så insåg han att det var i Tyskland som det riktiga finns. Så han bestämde sig för att bli tyskare än tyskarna själva och gifte sig med Richard Wagners dotter, då blir man riktigt tysk. Och blev sen både Kaiser Wilhelms och Adolf Hitlers favoritförfattare. Och tyskarna, bäst genom tiderna. Judarna, sämst genom tiderna. Och det är klart att då måste ju rimligtvis judarna ha varit ansvariga för alla katastrofer, inklusive romarrikets fall.
Men hur... Alltså, han måste ju haft någon sorts argumentation.
Ja, sjuk argumentation, ja, men sjuk. Judarna var inte arier. Chamberlain ser sig som arier. Arisk ras. Judisk ras, det är den mest föraktansvärda rasen. Och judarna på den tiden, det var semiter och israeliter och andra. Och när det var styrka och stadga i romarna, när de krigade mot Kartago till exempel. Kartago i norra Tunisien, det var en fenikisk stad. Fenikerna kommer från Libanon, essemiter, alltså lite halvjudar. När romarna krigar mot dem och utplånar dem, då gör de ett bra jobb. Kriga mot semiter och judar och fenikier och araber och andra. Men sen så börjar romarna blandas upp med de här judarna. Har lite folkkaos och det blir rasblandning.
Det var inte bra i Tyskland.
Rassenmission, nej. Och det var inte bra i Rom heller, menade Chamberlain. Och på grund av den här rasblandningen, judarnas förgiftande av imperiet, så rasar allt samman. Och tack och lov kommer tyskarna, germanerna norrifrån, reder upp kaoset och sätter igång att bevara det som är värt att bevara in i medeltiden. Alltså romersk degenerering, menade Chamberlain. Mm.
Och sen så anammar han ändå den här att det var tyskarna som...
Ja, de kom ju in som räddningskår.
De räddade det som räddas kunde.
När allt höll på att judifieras. Detta är alltså inte sant. Det var inte judarnas fel, lika lite som det var kristendomens fel. Men det här fungerade i den nazistiska ideologin. Då var det ett utmärkt förklaringsmodell. Man kan ge judarna skulden för romarrikets fall. Liksom man kan ge barbarerna skulden.
Ja, och barbarerna, de är svårutplånade.
De kommer tillbaka hela tiden.
Det är någonting som vi har gillat att dra fram.
Ja, och då är det ändå väldigt lätt att motbevisa det här. För det första, de romerska arméerna var mycket större än barbarernas. Och när de vill så kan de kasta ut barbarerna. Titta på Majorianus på 460-talet, återta halva Västeuropa utan större problem. Justinianus den första på 500-talet, tar tillbaka hela Nordafrika, hela Italien, en fjärdedel av Spanien, när han väljer prioriterade. Och för det andra, många av de här germanska nykomlingarna som vi kan följa under folkvandringstiden, ja, vad vill de göra i romerska riket? Jo, bli en del av. Gifta sig med kejsarens syster och bli provinsguvernör, det är det de vill.
För det får man väl ändå säga, om vi nu låtsas då att det här var på 300-talet efter Kristus eller 400-talet efter Kristus och här sitter vi och är barbarer. Och så ser vi att romarriket, det är där nere och det är väldigt fint och de har sina ståtliga byggnader och sina akvedukter och allt.
Sitter vi i vårt germanska träsk?
Ja, här sitter vi i vårt germanska träsk.
Där håller vi förstören. Nej, men ni med svenska? Ja, självklart ska vi förstöra det.
Nej, men det normala hade väl egentligen varit det att vi hade tänkt att det hade ju varit soft och flytta dit och få del av det här.
Jag vill också bli en dekadent.
Jag vill också bli en dekadent romare och ha orger.
Ja, och det intressanta är att vi vet att det var det man gjorde. Vi kan följa sådana här invandrares karriärvägar, Stilicho och andra som blev del av systemet. Alltså visigotkungen Ataulf. Ja, kan gifta sig med kejsarens syster, gör det också. Och skapar ut sitt eget lilla provinssystem. Och när de får provinser som de får lisa av romarna, vad gör de då? Bosätter sig, skaffar sig fina gods, får fina romerska mosaiker, tar upp romerska skatter, präglar romerska mynt, promulgerar romerska lagar, vill bli romare. För det är så människan tänker. Du tänker inte på att förstöra det här, du vill njuta av det.
Mm.
För det tredje, ett annat exempel är ju att romarna ibland bevisligen evakuerar hela provinser utan att ens vara hotade där. England är ett sånt exempel.
Bara av rent politiska beslut alltså?
Ja, budgettekniska skäl. England, alltså Britannia, hade gott om romerska soldater fram till början av 400-talet. Sen drar man bort dem därifrån. Evakuerar dem för att de behövs på andra ställen. Hur agerar då britannerna? Tänker de, yes, the Romans have left, rule Britannia, let's build an empire. Nej, hjälp, nu kommer skottarna och tar oss. Och irländarna och saxarna. Och så ber de kejsaren skicka tillbaka trupperna. Som säger, alltså som budgetläget ser ut nu så kan vi inte prioritera försvaret av era provinser ute på ön, utan det får ni göra själva. Skulle det bli bättre längre fram så kan vi tänka oss att de prioriterar i förhandlingarna. Sådana här brev är alltså bevarade. Det var en oönskad frihet.
Men det här för oss ju då över till en annan möjlighet, att det faktiskt är ekonomi. Alltså, ja, men att man inte kunde expandera längre, att det blev kostsamt med de här... Ja, Roman, folken som attackerade, och att det var svårt att hålla gränserna, och att det var för mycket krig, byråkratin kostade, det var tung beskattning och brist på slavar och allmänt elände då.
Ja, och det här är en mycket vanlig förklaring också, den dyker upp i alla möjliga läroböcker från 50-60-talet och framåt, att det här var någon sorts dåligt skött godsekonomi, alldeles för höga skatter, och de var höga. Inget snack om den saken, de höjs jättemycket på 300-talet. Tittar man dock närmare på argumenten så finner man att det här var problem som romarna var mycket medvetna om och gjorde allt för att motverka. Ta till exempel inflation, försämring av ädelmetallhalten i valutan. Ja, det här botade man genom myntreformer. Man såg till att rätta till det här. När det gäller bristen på slavar, och det är också helt sant, det blev brist på slavarbetskraft. Ja, då inför man någon sorts romersk livegenskap istället. Så kallade koloni, alltså binder bönder vid torvan, se till att ha nya typer av gods och se till att det här funkar. Så i det fall vi kan följa och spåra de ekonomiska problemen, så kan vi se att varje gång vi kan utröna vad romarna gör av det, så lyckas han på något sätt ta sig ur problemet och lansera ett nytt system som tycks ha fungerat någorlunda väl. Kan man då lägga till en bihypotes då? Ja, men imperiet var ju för stort. Visst, man kan lösa ekonomin på vissa ställen, men inte hela det här jätteimperiet.
Nej, för uppenbarligen, man drogs ju då tillbaka från Britannien till exempel.
Eftersom man kunde ha soldaterna på ett annat ställe. Och det har ju fått vissa att tro att man expanderade mer än kostymen egentligen tillät. Imperiet blev för stort för sitt eget bästa. Och då öppnar man för myndighetskorruption, fraktionsstrider, för många krig med för många fiender. Man måste dela upp imperiet mellan flera kejsare samtidigt för att det ska funka, och då börjar de råka i krig med varandra och så vidare.
Ja, för man får ju tänka sig, låt säga, när Rom var, det var ju stort alltså.
Från Skottland till Kuwait, det var som störst.
Ja, och det här är länge sedan. Det var inte som att man kunde, du kunde inte ens ta bussen. Det tog ju tid att ta sig till olika ändar.
Och du har ju en kejsare som gör det här, Hadrianus. Han reser runt för att kolla in allt, och det tar åratal för honom att kolla
så
in.
Det måste rimligen ha varit, jag menar faktiskt, svårt att hålla ordning på hela det här jättestora imperiet och få alla att ställa upp och göra vad de ska och inte bryta sig loss och...
Bevisligen delar man ju upp imperiet då och då mellan olika kejsare. Man exporterar med fyra kejsare eller med två. Just för att man inser att det är ett väldigt stort område att härska över, och vi måste på något sätt få det här att bli bättre. Flera huvudstäder. Milano, Trier, Konstantinopel, Sirmium. Så det här är ett problem som de definitivt var medvetna
om. Jag tänker de här olika provinserna som de hade, de måste ju också haft väldigt mycket själva att sköta om.
Ja. Men det intressanta är ju då att romarna vet alltså om problemet. Och om vi då ser på facit, så blir det att romarna lyckades faktiskt till hälften. Hela östra imperiet överlevde. Alltså Östrom finns kvar till 1400-talet. Så det enda vi egentligen behöver förklara är varför man valde att prioritera bort Västeuropa.
Ja, för där krymper det och krymper och blir mindre och mindre. Och...
Det är ju då en förklaring. Men den förklaringen förklaras ju inte av att imperiet var jättestort. Då kunde man ju ha prioriterat bort mindre Asien, Syrien, Rumänien. Alltså vad som helst i övrigt också. Så det är någonting som har med Västeuropa att göra. Och det, då kan du inte bara säga att imperiet blev för stort. Det var just där man tyckte att det var lite onödigt.
Mm. Var det de här germanerna kanske?
Ja, men de invaderar Östeuropa också. De invaderar och härjar på Grekland innan de går till Västeuropa. Första stora folkvandringen ägde rum i nuvarande Bulgarien. Visigoterna på 370-talet. Så det är inte så enkelt som att det bara blev stort. Det var någonting med Västeuropa som inte funkade.
Någonting med Västeuropa, ja, som inte
funkade. Hade, om nu en nazist hade sagt att det var för mycket judar där och en upplysningstänkare hade sagt att det var för mycket kristna där, vad hade en kommunist sagt? Vad hade Stalin sagt?
Att det var för mycket klasskamp där.
Man naturligtvis drog ett klasskampskortet och hävdat att det var för mycket bondeuppror, för det var det. Bakauder, bondeuppror och så vidare. Då. Så kort sagt, du får det svar du letar efter. Är du intresserad av att peka ut en viss grupp så kan du plocka i sådana här trådar och lyfta upp allt.
Men har man anfört klasskamp också?
Läs Stalin år 378. Slaget vid Adrianopel, då gick det åt helskotta för romarriket. När goterna råkade besegra kejsar Valens i slaget, då passade de hunsade lantarbetarna, kolonier och slavar på att resa sig och krossade vad som återstod av romarriket. Detta var dogm i Sovjetunionen. Det hade Stalin bestämt. Och Stalin tyckte om att uttala sig på det här sättet i bestämda termer om varför saker och ting hände i historien. Stalin hade en bakgrund som prästseminariestudent och kunde den här retoriska predikartraditionen också. Plus att han var diktator. Så det här var ingen som sa något emot. Så alltså, men vi kan hålla på i evighet och dra upp sådana här idéer.
Ja, men jag tänker utanför Sovjetunionen. Är det någonting som man...
Ja, men det här var i den klassiska marxistiska förklaringen så var det klasskamp som stöttade det antika romerska imperiet, eftersom det var uppbyggt på slavarbetskraft. Sen gick man in i medeltiden, i feodalsamhället, nästa steg på utvecklingen. Och därefter så går man in i den kapitalistiska eran och sen i socialismens. Så romarrikets fall, det var en sån här vattendelare från slavar till livegna bönder. Och det var, så skulle man skriva på tentorna i DDR och Polen och Ungern och så vidare då, ända fram till 89-90, annars fick man fel. Så romarriket användes i den här historieförklaringen mycket effektivt för att visa på vad det nu berodde på att världen gick framåt mot dess kommunistiska utopin i framtiden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I vilket fall som helst, vi ser då framför oss massor av sådana här hemmasnickrade, svårbevisade hypoteser. Och då kan vi ju lägga till själva hur mycket som helst. Om vi nu inte är kommunister, om vi inte är nazister, om vi inte vill peka fingret på någon sorts ekonomisk felprioritering, så kan vi ju ta till ståsläggan och hävda att det var någon sorts utifrån kommande faktorer, alltså epidemi och klimat och sånt, som är skulden. Det är ju fritt fram.
Har man kommit dragande just nu i kölvattnet av corona och sådär, så ligger det ju nära till hands att man skulle kunna säga att det var en fruktansvärd epidemi som får fram över.
De fick covid.
Ja, det lär de ju inte ha fått.
Nej, för det är en modern sjukdom.
Ja, men de kan ha fått pest.
Ja, de kan ha
fick
fått
de pest.
Det kom en pest på 540-talet till Egypten. Den är belagd i Pelusium i Nildeltat och den är belagd i Konstantinopel lite senare. Mycket väl dokumenterad ögonvittnesskildring av Procopius.
Ja, det är den här justinianska pesten.
Precis, och den var verkligen vidrig. Den var stor.
Den borde kunna slå sönder allt möjligt.
Om det inte hade varit så att Västeuropa hade gått förlorat 100 år tidigare.
Aj då.
Det är lite knepigt. Men vi har haft andra smittkoppor och annat på 100-200-talet. Så det förekom epidemier. Och blotta vetskapen om att det förekom pandemi och epidemier gör ju att det är lätt att dra det kortet. Och försöka länka det här till vart annat. Att det blev långsiktig demografisk nedgång. Att folk försvann en hel del, antagligen för att de dog ut. Och så har man då använt utgrävningar av gamla städer och sett att de minskade hastigt i storlek vid den här tiden. Och dragit slutsatsen att ja, de dog i pesten eller smittkoppor eller något annat. Och som en följd av det så måste skatteinkomsterna ha sjunkit, och som en följd av det kunde man inte betala soldaterna, och då kan fienderna ta över.
För det är ju det här som händer i kölvattnet av digerdöden.
Ja, så åtminstone så vet jag att skatteinkomsterna sjunker jättemycket då. Då kan man ju tänka sig, okej, du har en stad som du kan bevisligen se övergiven eller kraftigt minska sin befolkning. Om du då som arkeolog, historiker eller läroboksförfattare ska konfrontera folkminskning, vad gör du då? Känner du att ja, folk dog, punkt. Eller ställer du dig frågan, flyttade de?
Jag kanske hade letat efter gravar först och främst.
Ja, men du hittar inga just där. Det tycks ha varit en folkminskning just där.
Hittar jag inte jättemycket gravar just där, så hade jag nog kanske tänkt att de hade flyttat.
Ja, så märkligt att man inte gör det när man är ute efter epidemin som förklaring. För om man ställer den frågan och kollar in grundaste nya städer i närheten, vad hittar man då?
Att det grundas nya städer i närheten.
Ja, en sån ganska känd stad som Venezia. Venedig grundas under tidig medeltid. Samtidigt som städer i närheten försvinner. Städer som var utsatta för malariaangrepp till exempel.
Mm.
Och då började dyka upp andra städer där man inte har malariarisk. Till exempel Venedig som blir en stor stad. Det är alltså inte så att det landar en massa ufon med utomjordingar som grundar Venedig, utan folk flyttar dit från landbacken. För det är lätt att försvara i krig, och där fanns inte sjukdomen. Och så här kan vi se på flera ställen i Europa. Framförallt kullbosättningar uppe på kullar, nya befästa platser, nya byar. Ganska stor omstrukturering i gränslandskap. Och det gör inte människor som är döda, det gör människor som flyttar.
Det är sant.
Alltså väldigt svårt att bevisa en folkmängdsnedgång, och det är ännu svårare att bevisa att folk dog en specifik typ av sjukdom, i synnerhet pesten, som vi inte kan se spridas utanför Medelhavsområdet.
Någon gång för många år sedan så vet jag att jag läste en artikel som handlade om att romarna dog på grund av blyförgiftning.
Ja.
Så den idén måste ha varit...
Hur ska då det gå till?
Ja, det måste ju ha varit så att deras vattensystem, att de hade rör av bly. Och kanske också, de kanske sminkade sig med bly. För man sminkade sig väl också i Rom.
Ja, det gjorde man. Man ska ha blyglaserade kannor kanske.
Det kan man ha haft, alltså att man använde kärl och ja, sådär. Att man ändå kom i kontakt med väldigt mycket bly, och så... fick man det i sig och så dog man. Och sen gick hela romarriket under.
Ja. Jag har också hört den här teorin. Den har dykt upp några gånger. Jag hörde den när jag var liten, och sen dök den upp senare också. Men då ska de alltså ha hällt i sig vatten eller vin eller något annat. där de fick i sig bly indirekt eftersom det följde med från rören eller från kannorna.
Ja.
Då skulle man ju kunna kolla romerska skelett och se om det är blyhalter i dem.
Ja, men precis. Det här är ju en sak, det är ju lätt att kolla. Så det måste man ju kunna, antingen var det så eller också var det inte så.
Man har kollat skelett. Vad trodde man hittade?
Ja, eftersom du ställer frågan så har man väl antagligen inte hittat en massa blyförgiftade romare.
Nej, man har kunnat mäta blyhalter i moderna skelett av folk som inte dog av blyförgiftning i modern tid.
Ja.
Och om romare. Och det är mycket högre blyhalt i våra moderna kroppar.
Och vi lever ju.
Dessutom Plinius den äldre och andra lärda romare. Sådana där bittra typer som vill berätta hur det ligger till.
Ja, precis. De
drog upp det här för de visste att bly är giftigt. Och varnade för blyglasering. Och avstå från det här för du kan bli förgiftad. Så romarna kände till problemet och avstod därför från att förgifta sig själva. Ändå dyker den här hypotesen.
Inte det? Lite märkligt.
Jo visst, man kände till det här. Men alltså, de som lanserar hypotesen i modern tid kollar ju inte ens upp vad romarna själva sa om saken. För de tror så benhårt på att det måste vara blyförgiftning. Att teorin får sitt eget liv. Ungefär som Chamberlain bara var helt säker på att det var judarnas fel.
Det är dålig forskning.
Det är urusel forskning. Och det slår en när man tittar på romarrikets fall att det är ofta så att man tycks ha bestämt sig för varför romarrikets fall föll från början. Och sen letar man bara efter belägg. Och så skiter man i allting som tar emot den egna hypotesen.
Det för oss ju osökt över till de senaste innehypoteserna, för nu är det jättepoppis att skylla saker och ting på klimatet.
Ja, världen går under imorgon på grund av global warming eller nedisning eller något annat. Klimatet får skulden för det mesta. Och då kan man ju lägga skulden på romerska rikets fall och klimatet
ja,
också.
Det måste väl, för klimatförändringar har det ju ändå varit.
Ja, senaste stora boken om det här, Kyle Harper, Fate of Rome från 2017. Den lanserar just klimatet som huvudskurken. Att det är någon sorts klimatologisk och ekologisk utvärdering som då lägger fram att romarnas imperium nöttes ned. Så att man högg ner för mycket skogar. Vad får du då?
Ja, det blir inga... Det eroderar.
Ja, precis.
Och det blir, jordarna försämras.
Om du har allt för intensiv konstbevattning, ja då får du försaltning av åkrar. Och sen så kan vi tänka oss att ja, temperaturen sjunker. Eller att temperaturen höjs, oavsett vilket. Båda hypoteserna har framlagts.
Men man får ju ändå säga så här då, oavsett om nu romarriket gick under eller inte, så romarna påverkade ju uppenbarligen sin omvärld. De utrotade lejon och höll på. Och de högg ner skog. Så.
Massor. Greken också.
Ja, så det får man ju ändå...
Frågan är, leder detta till imperiets undergång?
Ja, det är ju nästa fråga då.
Ja, du har den här kända temperatursänkningen i mitten av 500-talet. Och den är belagd att det var antagligen någon sorts vulkanutbrott med mycket aska i luften som gör att någon gång i mitten av 500-talet så sjunker temperaturen under några år. Okänt exakt hur många, men du har i alla fall en temperaturvariation som går neråt. Och den är belagd. Frågan är, vad ger det för samhälleliga effekter?
Men vänta nu, 530-talet, ja, då är det också för sent.
Ja, det är helt för sent för romersk rikets fall. Men den temperaturnedgången dras ofta upp idag. Som exempel på att då gick det åt helsike.
Men det är ju helt värd, det kan man ju inte säga.
Den är helt tokig, men argumentet är då att ja, romarriket hade haft en liten svacka, höll på att återhämta sig och skulle ha gjort det om inte temperaturen hade sjunkit jättemycket.
Spiken i kistan.
Ja. Och det här är ju en väldigt dålig hypotes. Men min poäng är att även om du köper den så måste du fortfarande belägga, om vi nu ska vara goda vetenskapsmän, att sådana här klimatrubbningar får samhälleliga effekter. Fick de det i förfluten tid? Och här har vi faktiskt gott om jämförelsematerial. På 1310-talet så hade vi fruktansvärd temperatursänkning och missväxt och jättemycket regn och massor av människor som dog, och det är belagt. Alltså en riktig katastrof. Mänskligheten hämtade sig på 5-6 år och sen fortsätter befolkningen att öka fram till digerdöden. Början av 1690-talet, 1815-16, och det är också sådana här stora belagda svackor som inte fick någon större långsiktig samhällelig effekt. De var fruktansvärda då, men de ledde inte till att imperierna dog. Sådana här jämförelser är lätta att göra. och egentligen vetenskapligt sunda och relevanta att göra. Men gör du det så tappar ju din egen hypotes, din egen så tro på att det var temperaturnedgångens fel, då tappar ju den fullständigt i förklaringsvärde. Liksom att, och det är också så att intressant nog, att temperaturen höjdes för mycket, för det är också lagt fram, att bortsett från den där sänkningen så höjdes temperaturen mycket under tidig medeltid. Därför sumpmarker breder ut sig. Fler malariamyggor.
Jaha, det är därför det blir malaria och folk blir sjuka.
Exakt. Men vad gör du om du bor i ett malariainfekterat område? Stannar du kvar och tänker, ja, där fick jag ett myggstick. Hej då! Det var kul så länge det varade. Eller tänker du, oj då, han har fått ett stick, överlevde, nu flyttar jag.
Mm.
Du flyttar.
Man flyttar väl antagligen då.
Så alla de här temperatur- och klimatrelaterade förklaringarna lider av beläggen på att du kan inte bevisa det. Det är alltså hopplöst svårt att leda det här till någon sån typ av belägg. Så det här är inte lätt.
Nej, det här är ju inte lätt.
Varför föll romarriket egentligen? Om du nu inte kan bevisa sig av att något av allt det här, klasskamp eller judar eller kristendom eller klimat eller epidemier eller ens tyska barbarer, vad var det då? Ja, kan man ju gå och se vad det egentligen är som sker. Gå tillbaka till källorna.
Mm.
Vad händer?
Ja, vad är det som händer?
En gammal kollega till mig som jag ofta pratade med på konferenser på 90-talet, Peter Heather.
Mm.
Han skrev en bok, The Fall of the Roman Empire, 2005.
Ja, för det får vi säga, för folk ältar ju fortfarande detta.
Ja, det återkommer.
Den här klimatboken, den var inte gammal. Den kom 2017 och den här kom 2005. Ja. Så man funderar fortfarande på de här.
Mm. Peter Heather, som jag kommer ihåg mycket väl från den konferensen, menar ju att man måste titta på de militära problemen. Du förlorar ett imperium när du får stryk i krig.
Ja, det låter ju rimligt.
Och då menade han att det var lite väl många fiender samtidigt.
Mm.
Starka fiender samtidigt. Och då tvingas man prioritera. Och det är ju ändå något som går att kontrollera.
Ja, precis.
Får man stryk på slagfältet, flyttar man legioner, nedprioriterar man vissa områden, antagligen för att man behöver göra det militärtekniskt.
För det fanns ändå fiender på lite olika håll. Germanerna fanns, de som vi redan har pratat om. Mm. Det fanns hunner.
Ja, ett asiatiskt normalfolk som kommer till Balkan och är fruktansvärt jobbiga. Attila och de här, de existerade. De är inte påhittade.
Och sen så finns det sassanider i
Iran, precis. Det är ett starkt imperium. Det är inte små killar. De är starkare än Perserriket varit på jättelänge och de här finns samtidigt.
Och det är klart att då kan man väl kanske känna sig lite trängd kanske.
Ja.
Och är det därför man drar sig bort från brittiska öarna?
Just brittiska öarna drar man sig bort från, eller brittiska ön, de tog aldrig Irland.
Nej, men okej, vi säger från Britannien.
Nej, det är för att man slåss mot varandra. Man har lite inbördeskrig också och då har de haft hela tiden. Alltså romerska kejsare och wannabe-kejsare ligger alltid i luven på varandra. Men om du till det lägger den samlade mängden stora jobbiga fiender, då behöver du prioritera.
Mm.
Och jag menar ju att det där, på den punkten, vi måste titta närmare.
Mm. Så du ger Peter Heather
Ja, fast jag menar att han är inne på rätt spår. Mm. Jag har ju också skrivit en bok om det här.
Du har ju självklart, Dick har också skrivit en bok om det här. Och du har naturligtvis en helt egen idé.
Ja, den korrekta hypotesen.
Den korrekta hypotesen. Så att,
gåtans lösning.
Ja, ska vi få din förklaring? Det som, nu när vi har sagt att alla andra har fel.
Ja.
Vad var det egentligen
Blygsamt
som hände?
Blygsamt nog kan jag säga att jag har löst gåtorna på romarrikets fall.
Ja.
Boken heter Imperiernas fall och där ger jag mig in i det här i detalj. Men jag menar ju att förklaringen är i romarnas attityd till autonoma folkgrupper. Det kommer in folk i imperiet hela tiden för att de vill in i systemet och tjäna på det. Alltså stamhövdingar, legionärer, till och med ölänningar dyker upp. En del åker hem, andra stannar. Och den här attityden som de har mot de här främlingarna, den förändras under den här epoken. Man kan säga att den rationaliseras. Tidigare så hyr man in legosoldater, individuella eller i grupper, och portionerar ut dem lite. Men under 400-talet börjar man att rationalisera mottagandet av främlingar och ge dem provinser att administrera. Alltså lisa ut försvaret till främlingslegionärer, skulle man kunna säga. Och då gör man det här för att man tycker att det blir enklare. Man gör det inte överallt. Om du till exempel tänker nuvarande Sydfrankrike. Bordeaux-Toulouse-regionen. Burdigala och Toulouse på latin. Ja, vad har de för några farliga fiender? Det är väldigt långt från Iran. Det är väldigt långt ifrån Attilas hunner. Och det finns inte ens något jobbigt germanfolk runt om hörnet.
Det är rätt lugnt där.
Ja, med undantag för alla de här jobbiga bönderna som ger uppror för att de tycker att det är för höga skatter. De är det enda egentliga problemet. Så du behöver ett polisväsen mer än du behöver en riktig romersk legion för att skydda mot angrepp utifrån. Mm. Sådana kommer inte. Och då kan det ju låta sådana här inkommande trupper. Till exempel visigotiska flyktingar som kommer som flyktingar från hunnerna. Alltså vi hade en flyktingkatastrof på 370-talet. De unga grabbarna där kan du låta ta över provinsen. Administrera den, prägla romerska mynt, ta upp romerska skatter, promulgera romerska lagar och alltså njuta av det goda livet där om de upprätthåller administrationen och nedkämpa bonduppror. Och då sluter man ett avtal, såklart FEDOS, de blir federati, underordnade allierade med uppdrag att administrera. Och så här gör romarna på flera sätt i Västeuropa och i Nordafrika. Ibland kommer det in plundrande vandaler och andra, man sluter avtal, överlåter ett område. Skulle man sedan tröttna på dem, bli fiende med dem, så kan du, om du väljer att prioritera det, skicka några riktiga arméer dit och besegra dem, vilket du i regel lyckas med om du väljer det. På så sätt så lisar man ut till slut hela Västeuropas försvar utan att egentligen tänka på de långsiktiga konsekvenserna.
Det låter ju som en fiffig idé i början, men nu när vi har dragit det här lite grann till sin spets så hör jag ju vart det barkar.
Ja, generation 1 och 2 kan det ju funka, men om du har samma provins att administrera och härska i som någon sorts halvt självständig autonom vasall i 3, 4, 5 generationer. Ja, då blir du självständig i sinnet. Och skulle då kejsaren vilja flytta på dig?
Då vill man inte det.
Då gör du motstånd, då blir det krig. Och slutpunkten, om du gör det här i 200 år, då har du fått en självständig stat. Den stora frågan är då varför romarna inte drar i bromsen. För de inser ju att det här kommer att hända och man försöker dra i bromsen några gånger. Men det blir allt mer alltså, valhänta, svaga inbromsningar. För man prioriterar helt enkelt bort Västeuropa. Det är inte så intressant. De där
det blir för jobbigt kanske.
Bort i väster. Ja, vad ska vi med det till? Vi har jobbiga fiender på närmare håll som riktiga, mäktiga, rika delen av romarriket. Det är Grekland och mindre Asien och det måste vi skydda.
Mm.
Medan Västeuropa, ja, England, Frankrike, alltså det är inte Egyptens spannmål, det är inte Konstantinopel där kejsaren tycker om att residera, det ligger för långt bort. Så man väljer att nedprioritera det militära försvaret av områden som ligger långt från en själv. Och till slut har man hamnat i en situation där man inte har kvar Västeuropa.
Det var lite grann som att de lade ner det själva.
Ja, misstaget är ju väldigt stort. Hade man inte utlisat försvaret permanent utan flyttat på de här eller portionerat ut lite romerska provinsguvernörer som man kunde kontrollera bättre. Alltså se till att hålla koll på det mer medvetet. Prioriterat försvaret i Västeuropa. Spritt ut de här nykomlingarna lite mer jämnt över imperiet. Då hade man gett imperiet mycket större chanser att överleva. Men det är ju lätt för mig att säga här. De hade aldrig testat det här systemet förr. Det här var en ny rationalisering.
Ja, det verkade ju som en bra i början. Lät väl som en bra idé.
Seemed like a good idea at the time. Men slutade med romerska rikets nedgång och fall.
Så kan det gå.
Ja. Lätt att vara efterklok.
Det är lätt att vara efterklok. Och det här, jag har inga invändningar mot din.
Nej, jag har löst gåtan.
Du har löst gåtan.
Säger jag. Utan minsta tillstymmelse till självgodhet och insikt om att man kan ha fel. Nej, men det är klart att det kan hela tiden komma nya förslag till varför romarriket eroderat och föll samman. Vad man då behöver i minnet är att det överlever i hela Östeuropa.
Ja, och jag tänker också att det här som du beskriver här, det är ju en förklaring som egentligen fungerar ganska bra tillsammans med
många andra.
Till exempel han Peter Heather, alltså det är ingenting som egentligen utesluter varandra.
Absolut inte, och det fungerar också tillsammans med de ekonomiska bekymren.
Ja.
Jag menar det här att man hade enormt höga skatter, det hade man. har du då ett främlingsvälde någonstans i Italien och Sydfrankrike där man inte har kvar skatter för att de nya härskarna har inte möjlighet att tvinga folk att betala, ja, då leder det till skatteflykt. Och det har vi belägg för. Vi har till exempel belägg från 500- och 600-talets Korsika. Där härskade kejsaren fortfarande. Där påven i Rom beklagar sig över att folk på Korsika flyr till fastlandsitalien. Där langobarderna härskar för att slippa betala så höga skatter som annars tvingar dem att sälja sina barn i slaveri.
Ja, då hade jag också flyttat.
Så det går att plåstra ihop väldigt många sådana här delförklaringar. Men i öster, i Konstantinopel, på Balkan och Mindre Asien, där väljer man att inte lisa ut försvaret.
Och där överlever det också. Där
väljer man att
hålla kvar mycket längre.
Och det överlever dessutom på en sån sätt att den kan ta de allra vidrigaste, våldsammaste stötar. Alltså islams expansion, förlusten av Egypten, krig mot perserna som går långt in i Mindre Asien, avarernas attacker på Balkan, slavernas expansion. Alltså katastrof på katastrof. Och där imperiet reser sig på 8 eller 9 och överlever i 1000 år. Så det är trots allt ett romarrike som har muskler och kraft, men som väljer bort Västeuropa. Och Västeuropa går då in i den epok vi kommer att tala om i nästa poddsäsong.
Ja, i nästa säsong. Då är det tidig medeltid.
Precis.
Det blir spännande. Ja.
Men innan vi kommer in dit, som jag verkligen ser fram emot,
ja,
så innan så måste vi ju ta ett avsnitt där vi går runt och ser på ruinerna, tycker jag.
Ja, det tycker jag. För det som hände när romarriket inte längre fyllde upp den här kostymen utan ändå liksom, ja, faktiskt förföll, det var att resterna blev kvar och mycket av det går fortfarande att titta på.
Och är guld värda för dagens turistindustri.
Ja. Så vi ska tipsa om lite highlights i sista avsnittet.
Det ska vi.
Tack för idag.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Iran har under 1900-talet genomgått 3 omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan 3 revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.